I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss ännu bedja. Du segern oss förkunnar, du oss förlossat har. Dig prise våra munnar, o Jesu vårt försvar. Du dödens udd har krossat och gravens bomma lossat och livet fört därur. Du träder fram i ära och världen fylls av ljus. Det strålar hugnad bära i själva dödens hus. Fröjd är i änglars boning, på jorden fröjd försoning och ett odödligt hopp. Ej graven oss förskräcker, den var din bädd och så. Din milda hand oss räcker hur djupt vi vila må. Den dig i livets skiften har följt, skall och ur griften upptagas i din famn. Ty lär oss leva, lida som du och dö din död. Låt oss din hjälp få bida i kampen var vårt stöd. Låt den som delar striden skall dela segern, friden och himlens ro med dig. När, Herre, du oss väcker den sista morgonväkt och du din hand utsträcker att döma jordens släkt, ljuvt skall din stämma klinga och oss det budskap bringa att ingen död mer är. Vi tackar dig, Herre, för det ord som du redan har mött oss med här denna eftermiddag. Tack, Herre, för att vi åter får läsa om och betrakta detta. Hur du gick i vårt ställe. Och vi fick gå fria. Hela människosläktet blev friköpt, förlossat, förvärvat och vunnet. Ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Herre, inskriv detta i våra hjärtan, att det må bli vårt fröjdeämne. Nu särskilt under denna påskhögtid, att en har dött för alla, och därför har alla dött. Men Herre, dröj kvar hos oss också nu, när vi skulle läsa något ytterligare ifrån den heliga boken. Ty en människa kan inte taga, om det inte blir henne givet ovanifrån. Men kom med din gode heliga ande och var oss nära och välsigna oss alla efter din nåds rikedom för Jesus skull. Amen. Jag vill då läsa också ifrån Johannes evangeliet. Och jag läser från det 19 kapitlet, från och med den 30 versen och till kapitlets slut. Där lyder de heliga orden så i Jesu namn. Då nu Jesus hade tagit ättikan, sade han, det är fullkomnat, och böjde ned huvudet och gav upp andan. På det att nu kropparna inte skulle bli kvar på korset över sabbaten, emedan det var tillredelsedag, och den sabbatsdagen var stor, så bad judarna Pilatus att deras ben måtte sönderslås och kropparna borttagas. Då kom krigsmännen och slog sönder benen både på den första och på den andra som var korsfäst med honom. Men när de kom till Jesus och såg honom redan vara död, slog de icke sönder hans ben. Men en av krigsmännen stack upp hans sida med ett spjut, och strax gick där ut blod och vatten. Och den som har sett detta har vittnat därom, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han säger sant, på det att också ni skall tro. Ty detta skedde på det att skriften skulle fullbordas, intet ben skall sönderslås på honom. Och åter säger en annan skrift, de ska se upp till den som de har stungit. Men Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge fastän i hemlighet av fruktan för judarna, bad därefter Pilatus att få taga Jesu kropp, och Pilatus tillstade det. Alltså gick han och tog Jesu kropp. Även Nikodemus, som första gången hade kommit till Jesus om natten, kom och bar en blandning av myrra och aloe vid pass 100 skålpund. Så tog de nu Jesu kropp och svepte honom i linnebindlar med de välluktande kryddorna, så som judarna hava för sed att tillreda till begravning. Men i den trakt där han var korsfäst var en örtagård, och i örtagården en ny grav, i vilken ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de då Jesus för judarnas tillredelsedags skull, emedan graven var nära. Amen. Herre, giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke går, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelsal. Amen. Ja, vi fick ju igår, när vi var samlade, fick vi läsa om vår frälsares Jesu Kristi korsfästelse och död. Och idag så får vi höra om hur hans kropp blev begravd. Och vi bekänner ju i vår trosbekännelse, i den apostoliska trosbekännelsen om Jesus, att han är pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Och när Johannes evangelisten berättar om detta, det som vi har läst här nu med varandra, så var det ju någonting som han själv hade varit med om och själv hade sett. För han skriver här att den som har sett detta har vittnat därom, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han säger sant på det att också ni ska tro. Ja, Johannes var ju med där vid korset på Golgata. Det ser vi också av det förhållandet som vi också kan läsa lite tidigare i samma kapitel, där det står så här att vid Jesu kors stod hans moder och hans moders syster Maria, Klopas hustru, och Maria Magdalena. När nu Jesus fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin moder: kvinna, se din son. Sedan sade han till lärjungen: se din moder. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Det var Johannes. Han var med där vid korset. Och han fick höra detta väldiga ord, det näst sista som Jesus uttalade där på korset. Av de sju ord som han uttalade så sa han: det är fullkomnat. Och när Jesus hade tagit ättikan sade han: det är fullkomnat, och böjde ned huvudet och gav upp andan. Så skriver här evangelisten Johannes. Allt vad som har skrivet om den kommande frälsaren Messias skulle fullbordas. Och nu hade det fullbordats. Nu var det fullbrakt, som det, vilket ni kan se här också för era ögon. det är fullbrakt, det är fullkomnat, det är färdigt, allt det som Gud hade beslutat och sagt. För det är så med Herrens ord, vår Guds ord, att det går alltid i uppfyllelse. Det han har sagt ska ske, det sker också. Och så är det med det som ännu återstår av det som skriften talar om, som ska ske i de yttersta tiderna. Det kommer att ske precis som Gud har sagt. Hos profeten Jesaja läser vi om detta i det 46 kapitlet. Tänk härpå och var fasta. Besinna er, ni överträdare. Tänk på vad förr har skett, ända ifrån forna tider. Ty jag är Gud och ingen mer, en Gud vilkens like ingenstädes finns. Jag som i förväg förkunnar vad komma skall, och långt förut vad ännu inte har skett. Jag som säger mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag. Jag som kallar på örnen från öster, ifrån fjärran land på mitt rådslutsman. Vad jag har talat, det låter jag också inträffa. Vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Så hör nu på mig, ni stormodiga. Ni som menar att hjälpen är långt borta. Se, jag låter min hjälp nalkas, den är inte långt borta. Och min frälsning dröjer inte. Jag giver frälsning i Sion och min härlighet åt Israel. Så hade Herren talat. Och nu hade det gått i fullbordan. Denne som han här talar om, hans rådslutsman, han var nu kommen. Och Herrens rådslut hade gått i fullbordan. Därför kunde Jesus säga detta på korset. Det är fullkomnat. Och det är som någon har sagt när det gäller detta ordet. Det är fullkomnat. Så hördes det i himmelen. Och det hördes här på jorden. Och det hördes i helvetet. Det hördes här inför människor. Som till exempel evangelisten Johannes och aposteln Johannes. Det hördes inför Herren Gud i himmelen. Och det hördes i helvetet för djävulen och hans änglar. Det är fullkomnat. Ingenting återstår, utan allt är färdigt. Det är en sångare som uttrycker detta på följande sätt. Det är fullkomnat. Profeters längtan sen 1000 år och många konungars varma trängtan fullbordan når. Ty kvinnosäden, Guds dyra lamm, har seger vunnit på korsets damm. Det är fullkomnat, se bergen rämna. Och solens ljus i mörker bytes. De döda lämnar sitt trånga hus. Ty den segern som nu är skedd har frälsning blivit åt oss beredd. Det är fullkomnat. Det är ett ord också till oss idag. På denna påskafton. Denna liksom mellandag. Mellan långfredagen och påskdagen. En gång i tidernas början, eller i begynnelsen, så hade ju Herren Gud fullbordat skapelsen, skapelsens verk. Och när det var fullbordat, om vilket vi läser i första Moseboks första kapitel, så står det att det var mycket gott. I några översättningar på svenska så står det att det var ganska gott. Men det torde vara en felöversättning ifrån tyskan, där ju ganz betyder mycket. Så det ska vara mycket. Han översatte ju också då på 1500-talet direkt ifrån Luthers bibel, och då blev det väl ganska istället för mycket. Men det står att det var mycket gott. Och så står det om Herren Gud att han vilade på den sjunde dagen efter det att han hade fullbordat skapelsen. Då vilade han på sjunde dagen. Och det är den dagen som nu är idag. Denna dag där mellan långfredagen och påskdagen. Och som vi också kan erinra varandra om vad som står skrivet i samband med att Herren Gud talade i heliga budorden där vid Sinai. Och då han talar om det tredje budet: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Så tillägger han där: ty på 6 dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Alltså sabbatsdagen, den går tillbaka på skapelsen, på den här veckan då Gud skapade himmel och jord och allt vad som därpå är. Och vi har ingen anledning att på något sätt läsa in det som inte står i skriften, så att vi skulle liksom gå den moderna vetenskapen till mötes, som omhuldar den så kallade evolutionsläran, och tänka oss olika längder på de här dagarna och så vidare. Nej, må vi läsa som det står, att han på 6 dagar gjorde himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen. Det är de dagar som vi känner till, som Gud har gett oss, som han har inrättat i veckans dagar. Men må vi betänka att han har välsignat sabbatsdagen och helgat den. Det finns det som tycks ha kommit fram till att sabbaten inte längre gäller i Nya testamentets tid. Att det tredje budet på något sätt skulle vara avskaffat. Men vi ser att det går tillbaka ända till skapelsen. Hur noga Herren Gud var med sabbatsdagen under hela gamla förbundet, och ofta upprepade detta, att vi skulle akta på sabbatsdagen. Och det har ju också, kan vi förstå, med vår frälsares verk att göra. Han som nu hade sagt att det är fullkomnat, nu vilade hans kropp på den sjunde dagen där i graven, och frälsaren vilade från sitt fullbordade verk. Det är Herrens inrättning. Och nu var det ju hans kropp som blev lagd i en grav. Och det får vi nu också idag stanna inför. Och judarna hade väl tänkt att han skulle begravas där på huvudskalleplatsen, där brottslingarna som korsfästes och avlivades, de blev vanligtvis begravda. Men så hade inte Gud tänkt. Så hade inte Gud bestämt. Utan han, Jesu kropp, skulle läggas i Josefs nya grav. En grav som där ännu ingen hade blivit lagd. Och det står om Josef från Arimatea att han var en rik man. Och då uppfylldes även det ordet som var sagt att bland de rika kom han först och han var död. Annars var han ju den fattige här på jorden, vår frälsare. Ja, det är någon skrifttolkare som påminner om att ett annat tillfälle då Jesus var rik, eller åtminstone hans föräldrar, jordiska föräldrar, var rika, så var det när de vise männen hade kommit med sina gåvor. Guld, rökelse och myrra. Vilket ju också gjorde att de hade möjlighet att fly till Egypten. De fick en reskassa. Men för övrigt så var Jesus, som det står, fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och det innefattade också denna likamliga fattigdom. Så när han klagar och säger om sig själv att rävarna har kulor och himmelens fåglar har nästen, men människosonen har inte någon plats där han kan luta sitt huvud, så var det hans situation också till det yttre. Han hade egentligen inget hem på jorden. Visserligen talas det om hans fädernes stad och så vidare, Nasaret och Kapernaum där han bodde. Men han hade egentligen ingen plats där han kunde luta sitt huvud. Och hans fattigdom för vår skull, det var den som vi hörde här om tidigare, då han stod inför sin himmelske fader och skulle lida Guds vred, ta emot Guds vredes dom, övergiven av Gud, vilket ingen annan människa här i tiden har fått uppleva, att vara övergiven av Gud. Men det var Jesus, Guds son, så fattig var han. Det var det yttersta av fattigdom. Men tänk, han som var rik, han blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Men hans kropp lades nu här i Josefs nya grav. Och vem var Josef? Josef från Arimatea. Ja, det står ju att han var en Jesu lärjunge. Fastän i hemlighet av fruktan för judarna. Tänk, en Jesu lärjunge i hemlighet av fruktan för judarna. Tänk att det är så skröpligt ibland Jesu lärjungar att det finns sådant som människofruktan som får stå så som ett hinder för dem att bekänna hans namn. Kanske också vi som är här känner igen oss i detta. Människofruktan. Så att vi inte har kunnat som vi skulle ha velat bekänna hans namn inför människorna. Men det var ju förunderligt att Josef från Arimatea, han fick nåd att bekänna Jesus och sin tro på honom. När de andra apostlarna övergav Jesus, hade övergett honom, flytt bort ifrån honom, då kommer denne Josef från Arimatea och träder fram och visar sig vara en Jesu lärjunge. Och kanske ska det också till svåra tider. Kanske måste det komma förföljelsetider för att vi ska träda fram och bekänna Herrens namn. För det är sådana tider, då det är sållningstider. Det är sådana tider som det visar sig om vi verkligen är Jesu vänner och lärjungar. Det har vi inte fått uppleva, kanske här i våra nordiska länder. Men det finns folk och länder där sådant sker också i vår tid, att det blir svårt till det yttre för de kristna. Och då visar det sig vem som verkligen behöver frälsaren och vill tillhöra honom. Här var också en annan som nämns i detta sammanhanget, nämligen Nikodemus. Och det är Johannes, evangelisten Johannes, som nämner också om Nikodemus tidigare. Och Nikodemus samtal med Jesus där under nattens timma. Han kom också nu till städes här vid detta tillfälle. Han som var en Israels lärare, men som inte förstod sig på nyttfödelsen. Att en människa kan bli född på nytt. Han var främmande för det. Och tänk att man kan vara en lärare, en andlig lärare och ledare, och vara främmande för Guds andes verk i själen. Så är det. Det räcker inte med kunskap. Med endast kunskap. Kunskapen är god. Men det måste vara ett andligt liv. Född på nytt till ett levande hopp. Annars är man utanför. Man står främmande för detta. Och vi vet att Jesus, han talade till Nikodemus om någonting särskilt den där natten. Och förmodligen så hade det blivit så att det som Jesus talade, det hade burit frukt hos Nikodemus. Till liv för honom. Till salighet för honom. Och vad var det han hade fått höra? Jo, Jesus hade sagt att lika som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Han förklarade för honom den där händelsen med Mose och kopparormen som upphöjdes på en stång, vilket var en förebild till Jesus själv när han skulle upphöjas på korset. Och nu var det nödvändigt att detta skedde. Han måste dö. Han måste upphöjas på korset för att vi skulle få evigt liv. Och så fick jag också Nikodemus höra de väldiga orden som vi så många gånger har hört, men som vi behöver stanna upp inför och noga betrakta många, många gånger. Ja, varje dag så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom icke skall förgås, utan ha evigt liv. Ja, där har vi orsak att stanna upp inför varje ord. Och ibland särskilt på så kallade ålderdomshem eller liknande, så brukar jag ta det så där enkelt och ställa lite frågor över det bibelstället. Så älskade Gud världen. Liksom man i skolan förr i tiden fick lära sig att ta ut satsdelarna i en mening. Så frågade man, vem är det som är subjekt? Jo, här är det Gud som är subjektet. Vilket är det som är verbet? Jo, älskade. och vad är det som är objektet? Det är världen. Så älskade Gud världen. Det tänker vi inte på, att det var världen som Gud älskade, så att han utgav sin enfödde son. Och då är det ju som Luther säger, ta dig själv om näsan eller i din barm och känn efter om du är en människa. Då är du också en av världen. Och då är du älskad av Gud så högt att han gav sin enfödde son. Det är för dig du var med i det. I det stora köpet. Tänk, det var det som Nikodemus fick höra den där natten. Och Guds ande fick nog förklara det för honom, vad det betydde. Fast han var också en lärjunge i hemlighet. Men det går inte att i längden vara en lärjunge i hemlighet. Förr eller senare måste man träda fram och bekänna, antingen bekänna eller förneka honom. Det är så för oss i vårt liv, var vi än befinner oss, vad vi än sysslar med. Det kommer en dag då vi måste träda fram och bekänna eller förneka honom. Och är det verkligen så att han är vår frälsare? Att han är dyrbar för våra hjärtan? Och det skulle hända, det hemska skulle hända som hände med Petrus, att han förnekade honom. Då blir det också så som för Petrus, att man går ut och gråter bitterligen. Så var det för Petrus. Det var smärtsamt, en bitter erfarenhet. Och det är väl så för alla Jesu vänner, att det kommer sådana erfarenheter då man får känna att man har förnekat istället för att bekänna Jesus. Men då är det väl att Jesus, han är trofast. Och det är inte förgäves att vända sig till honom också i den nöden. Även om den är bitter, så får vi vända oss till honom också i den nöden. Och det är så förunderligt när vi läser sen vidare. Efter Jesu uppståndelse så visade han sig särskilt för Petrus. Han skickade honom en hälsning, hälsa särskilt Petrus. Och han visade sig särskilt för Petrus. Och det var en förkunnare, en gammal förkunnare, som brukade säga att vad som avhandlades i det mötet mellan Jesus och Petrus, det är bara de båda som vet om. Det står inte skrivet någonting om det. Och så är det när syndaren vänder om till Herren, så behöver det inte liksom torgföras. Det behöver inte talas om inför alla människor vad syndaren har gjort. Utan det får vi tala om för Jesus, frälsaren. Han vet redan om det. Det var också en gammal förkunnare som sa, ja, men du är ju en stor syndare. Han sa liksom att det var någon annan som sa det till honom, du är ju en stor syndare. Ja, sa han, men det vet Jesus om. Det vet Jesus om. Och då finns det hopp. Också för den som har förnekat, som har varit en trolös lärjunge. Men vi ska komma ihåg att det är alltid en frestelse också för Guds folk att vilja stå väl med denna världen och på det sättet förneka sin Herre och Frälsare. Och vi har det ordet i Lukas evangeliet, där i det 6:e kapitlet hos Lukas. Saliga är ni när människorna hatar er och när de förskjuter er och försmädar och bortkastar ert namn så som vore det ont för människosonens skull. Glädjens och fröjdens på den dagen, ty se er lön är stor i himmelen, ty sammalunda gjorde deras fäder med profeterna. Och så tänker jag på den 26:e versen där i Lukas 6. Ve er, då alla människor talar väl om er. För sammalunda gjorde deras fäder med de falska profeterna. Vi lever i en sådan tid då det liksom är inte någon direkt yttre förföljelse, utan det är den här allmänna inställningen att var och en får tro som han eller hon vill. De får ha sin uppfattning. Och så kan det hända att alla människor talar väl om dem som ska vara kristna. Då säger Jesus, ve er, då alla människor talar väl om er. Sådana tider, det är farliga tider. Mycket, mycket mer farliga än tider av förföljelse och hat och fiendskap öppet. Ja, hur ska vi kunna bli bevarade i denna tid som är så förförisk just på detta området? Men vi har inget annat än att gå till Guds ord och se på detta att Jesus, vår frälsare, han är trofast. Han överger inte de sina, utan han har sagt, se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Han går vid vår sida, han vakar alltjämt, han tröttnar ej han så som vi. Och riket vi ärver, det är faderns behag. Han vill att vi ska ärva det eviga riket. Det är väl om vi behöver bekänna inför Herren vår otrohet, vår förnekelse, för det finns förlåtelse hos honom. Men om vi vandrar bort och världen får mer och mer inta oss, då är det fara och färde. Må Gud hjälpa oss i denna tid. Men så bara några ord här till slut om detta att Jesu kropp lades i graven. Så tog de nu Jesu kropp och svepte honom i linnebindlar med de välluktande kryddorna, så som judarna har försed att tillreda till begravning. Men i den trakt där han var korsfäst var en örtagård, och i örtagården en ny grav, i vilken ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de då Jesus för judarnas tillredelsedags skull, medan graven var nära. Nu kan vi fråga oss, finns det någon tröst i detta, att Jesu kropp blev lagd i en grav? Ja, jag citerade här inledningsvis från en psalm. Du segern oss förkunnar, du oss förlossat har. Där står det i den 3:e versen. Ej graven oss förskräcker, den var din bädd och så. Din milda hand oss räcker, hur djupt vi vilar må. den dige livets skiften har följt, skall och ur griften upptagas i din famn. Ja, Jesus har liksom helgat gravens rum för de sina. Han har gått före också där. Graven kan för oss synas mörk och svår. Men ej graven oss så skräcker. Den var din bädd och så. Och det är också sedan när det gäller det som vi under morgondagen, om vi får samlas, skulle stanna inför. Hans uppståndelse, det borgar ju för vår uppståndelse. Han är förstlingen av den som har uppstått. Så ska också vi få uppstå som han en gång. Om vi också har behövt honom, hans död, hans lidande för oss. Och det står i ännu en sång eller psalm som ursprungligen är skriven av dansken Brorsson. Det står det så här: jag går mot döden var jag går. Min väg bland dolda skiften må löpa jämnad eller svår, så bär den dock till griften, alltså till graven. Jag har ej annat val. Igenom fröjd och kval min gång sig närma till min bår. Jag går mot döden var jag går. Är det då inte mörkt och hopplöst och tänka på graven? Ja, vi fortsätter. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han skyddar mig med sina sår och hjälper mig att strida. Där Jesus spår jag ser, min fot jag sätter ner. Om nöd än följer i hans spår, jag går med Jesus var jag går. Och vad blev följden? Jo, jag går till himlen var jag går. Om Jesus blott jag följer. Min själ av honom kronan får, då gravens doftet höljer. Jag gör ett saligt val, igenom dödens dal. Min gång är trygg i Jesus spår. Jag går till himlen var jag går. Och det är som vi samtalade lite om igår kväll. Det som aposteln Paulus skriver. Att han önskade att vara borta från kroppen och hemma hos Herren. Så är det för Jesu vänner. När jag lämnar kroppen och den läggs i graven, då flyttar jag hem till Gud. Amen. Vi tackar dig, Herre, för salighetens hopp. Tack för att du har gått före i precis allt och du har banat väg för oss. Även om vi får uppleva detta med den lekamliga döden, så har du också själv sagt att det är så som en sömn. Och det är att inte behöva smaka döden för den som tror på dig, utan att leva om man än dör. Välsigna oss alla, Herre. Och välsigna oss de dagar som återstår här nu om vi får samlas denna påskhögtid. Så att du själv är med oss. Att du skickar människor hit till att höra. Och att du själv kommer är mitt ibland oss. Och att vi, även om vi är få, att vi kunde stilla oss inför ordet. Och det får värma våra hjärtan. Och ge oss kraft till att fortsätta ännu något på vandringen hemåt. I Jesu namn. Amen.